Morgon.
Facebook till attack mot ateister. Har man tappat kontrollen över sina algoritmer? EU-kommissionen slår ner på krypterade meddelandeappar. Kommer Sir Tim Berners-Lees nya projekt Solid att ge oss tillbaka kontrollen över vårt innehåll? The Daily Beast outar bögar på OS i Rio och gör årets pudel. Och varför stängde Justin Bieber ner sitt Instagram-konto? Det här är 5 juli-podden, tisdagen den 16 augusti 2016 med Carl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Ja, hallå, välkomna till 5 juli-podden. Vad är vi uppe i 13:e avsnittet tror jag?
Ja.
Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt efter förra veckans nazi-avsnitt.
Internet är i uppror.
Ja, vi fick lite kommentarer, men det gällde främst andra världskriget överlag. Ja.
Tänkte på att Justin Bieber har stängt ner sitt Instagram-konto.
Oh, Hax.
Internet är i uppror.
Ska du redan börja prata om det? Ja, men det är väl med rätta måste man säga. Alltså, han var ju tillsammans med Selena Gomez.
Stopp. Vi har viktigare saker att prata om.
Okej. Ja, men då serverar jag
lite kaffe. Ja, okay. Ja, men det blir bra.
Vi kan ta upp Justin Bieber senare. Sätt igång, Hax. Vi ska prata om EU och Facebook. Det är någon väldigt diffus men ganska viktig nyhet, eller hur?
Ja, saker och ting håller på att gå överstyr. Det har ju klagats och varit spekulerat som att till exempel Facebook och Google gynnar vissa politiska intressen framför andra, och exakt hur det är med den saken det är svårt att säga, men nu börjar man se en del andra effekter av de algoritmer och det system som Facebook bygger upp, som innebär att vissa åsikter lätt förtrycks. Och det här har ju då till exempel kommit till uttryck genom att ett antal ateistiska sajter i Mellanöstern ett antal ateistiska Facebook-användare och grupper i Mellanöstern har fått sina meddelanden bortblockade och ibland blivit helt avstängda från Facebook. Helt enkelt därför att cyberjihadister, eller vad man ska kalla dem, gör så mycket anmälningar mot de här sajterna och flaggar dem för olämpligt innehåll.
Och så kanske att, också för att amerikanska värderingar är ganska lika dem i Mellanöstern när det gäller att tro på Gud, kanske.
Kanske det. Men det här får ju väldigt märkliga konsekvenser. Dels så innebär ju det här att den praktiska effekten blir att Facebook censurerar människor på grund av deras åsikter och på grund av att andra människor inte håller med om de här åsikterna. Jag kan ju förstå om Facebook censurerar om det är olagligt innehåll eller om det är något som är uppenbart förtal eller hot eller något sådant.
Jag vet inte, vi har ju varit inne på den här diskussionen förut, och jag tycker att det finns ju inte ett företag i hela världen som har lagen i sina allmänna villkor, utan företag gör sina egna regler.
Och Facebook har i sin fulla rätt att ha sina egna regler och göra på det här sättet, men därmed inte sagt att de ska undgå kritik. För vad som blir resultatet när man stänger ner grupper som ateistiska grupper i Mellanöstern och Nordafrika, det är ju att man stryper det enda verktyg man har för utveckling, framåtskridande, reformation, upplysning i de här länderna.
Ja, men herregud, de måste väl ha andra verktyg än Facebook. Jag vet inte, men jag tycker det här är lite överdrivet. Jag tycker att det är liksom bara en enda bröstvårta för mig.
Ja, men vad bröstvårta?
Nej, men Facebook blir alltid kritiserade för att man inte får visa bröstvårtor.
Ja, okay, ja.
Och det här tycker inte, jag kan inte bli mer upprörd över det här egentligen.
Men människor som argumenterar för en ateistisk linje i Mellanöstern, vad har de för andra kanaler?
Ja, men här är
bloggarna blir nedstängda.
Jaha, okej. Okay.
Facebookgrupperna blir nedstängda. Och dessutom så förföljer ju regimen ofta de här människorna som som propagerar mot religion. Vi har till exempel Badawi i Saudiarabien dömd till 1000 piskrapp, 10 år i fängelse tror jag det var, och en förfärlig massa pengar i böter för att han har ifrågasatt religionen till exempel.
Mm.
Så att det blir ju en situation där både regimerna och de sociala nätverken förtrycker åsikter som, om du frågar mig, är de åsikter som skulle kunna föra den delen av världen framåt.
Mm. Okej, jag kan backa lite för att sociala nätverk kanske är viktigare när det gäller sånt i andra delar av världen än i västvärlden. För att här, alltså den aktivism som västmänniskor ägnar sig åt på Facebook, det är ju det som brukar kallas för slacktivism. Det vill säga, man bryr sig inte särskilt mycket utan man trycker på gilla-knappen eller går med i en grupp. Men okej, framförallt Twitter har ju spelat en viktig roll i vissa medborgarrättsrörelser i Turkiet.
Och ja, det var väl, ska vi se, en del av de nordafrikanska länderna när den arabiska vår som sedan blev höst började. Då var ju bland annat Twitter väldigt viktigt. Twitter var stort även i Egypten under de ursprungliga upproren mot regimen där.
Mm. Ja, det skulle vara intressant att se mer
men,
om...
Men vad jag, en point här är att frågan är om Facebook är onda eller bara inkompetenta. Och man ska kanske aldrig tillskriva till ondska vad som kan förklaras med dumhet. Och jag tror helt enkelt att Facebook måste ta sig en ordentlig funderare över hur deras algoritmer fungerar. För bara detta faktum att man får ett stort antal flaggningar för olämpligt innehåll från andra användare, det behöver ju inte innebära att det är ett olämpligt innehåll, utan kan betyda bara att det är något som de här människorna ogillar.
Mm.
Och det är oerhört lätt att sätta igång en kampanj där man kanske går ihop en 20, 30, 40, 50 personer och flaggar inlägg från en viss grupp eller från en viss användare. Vilket leder till att de här inläggen tas bort och i många fall till att användaren eller gruppen bannas från Facebook för livet.
Mm. Ja, just det.
Så att jag tror att det är liksom dåligt tekniktänk i stor del bakom det här. Och det borde Facebook verkligen ta tag i, därför att resultatet, till exempel när de här artistiska grupperna stängs ner på Facebook, det är ju att Facebook ändå tar ställning mot utveckling, mot fri debatt, mot demokratisering, mot upplysning.
Mm.
Ja.
Men ja, och du tror alltså att folk kommer reagera på det här och då kommer Facebook råka illa ut och man kommer tycka sämre om Facebook och man kommer byta socialt nätverk och så vidare.
Jag känner starkt att den här frågan bubblar just nu. Mm. Jag har skrivit en del om det både på 50 juli-bloggen och på min svenska blogg. Och reaktionerna jag fått på bland annat Facebook visar att de är liksom starkare än normalt. Och det är många andra som skriver om det här också. Och vi har ju till och med fått in tips om sådana här saker, bland annat om det här fallet med ateism, eller hur?
Mm. Men vi kan också gå över till ett annat Facebook-ämne nu, och det var faktiskt ett tips från en Twitter-användare och lyssnare, antar jag. Så tack för det. Det var en Twitter-användare, Hund, som tipsade om att på Reddit så finns det en samlingssida för Facebook-kritik. Och vi kan länka till den i the show notes, som man säger. Och det fanns ganska mycket matnyttigt där, och bland annat då en länk som handlade om att EU ska EU to crack down on messaging on WhatsApp and messaging services, tror jag det stod. Och det var en nyhet som var ganska svår att förstå, tyckte jag. Vad handlade det om, Max?
Ja, alltså, EU, det är svårt att säga vad det handlade om, därför att det uttrycktes väldigt luddigt. EU ska lägga fram papper om de här krypterade apparna, hur man ska förhålla sig till det. Och där är nu signalerna helt olika och disparata inom EU. Man kanske ska bara göra en jättesnabb rekapitulation av vad som har hänt. Först så var, såg det ut som USA skulle förbjuda kryptering, alltså i sådana här appar. Det backade USA ifrån, det backade Obama ifrån i en intervju. Sen direkt efter det så kom den här San Bernardino-skjutningen där FBI ville ha tillgång, eller ville ha en bakdörr till en modell av Apple-telefoner, vilket Apple vägrade, och FBI löste det på annat sätt. Och i förra programmet så pratade vi om att EUs data supervisor har tagit en mycket stark ställning för kryptering och mot bakdörrar. Men nu ska alltså EU-kommissionen ta ställning till det här, och det är frågan var det kommer att landa. Detta kommer att behandlas i samband med EUs nya terrordirektiv dessutom. Och där har då Frankrike nu sänt ut signaler om att man måste slå till mot kryptering. Man kan inte ha det så här med appar som WhatsApp och Telegram, därför att då kan man inte övervaka medborgarna och kontrollera vad de gör.
Men den här nyheten säger ju tvärtom i princip, att EU vill att det ska finnas kryptering alltid. Det var en MEP, member of European Parliament, som uttalade sig, en tysk grön.
Ja, just det, John Philip Albrecht.
Just det, som sa att nu efter Snowden-avslöjandena så måste alla tjänster vara end-to-end krypterade.
Han är bra, men frågan är vad kommissionen tycker.
Men jag trodde att deras förslag var i linje med det här.
Det finns inget förslag.
Nej, det finns inget förslag, nej.
Vi får helt enkelt se vad som händer, och det är det perspektivet som det är viktigt att konstatera, att fransmännen nu har bestämt sig för att försöka driva frågan om att stoppa kryptering igen.
Okay.
Frankrike förbjöd ju för övrigt kryptering en gång tidigare för många år sedan och var tvungen att backa helt och hållet från, från det. Men det man kommer att försöka förbjuda i så fall, misstänker jag, och detta nu spekulerar jag, men det är ju just att man vill ha bakdörrar till dels hårdvara, men dels till appar som WhatsApp och Telegram och liknande krypterade meddelandeappar. Däremot så tror jag inte man vågar eller ens kan ge sig på privat end-to-end kryptering, till exempel om vi krypterar mejl som vi skickar till varandra med PGP. Det är ju i princip omöjligt att ge sig på.
Ja, det är det ju, för det kan man ju lika gärna göra i analog form och skicka krypterat i ett brev till exempel. Och det skulle ju vara konstigt om det förbjöds. Men jag förstår fortfarande inte, för att i ingressen till den här artikeln så står det ju faktiskt att an EU crackdown aimed at safeguarding users' privacy. Det är ju alltså, EU vill ju skydda användarnas integritet.
Ja, men fortfarande har vi inte sett något papper, och samtidigt så vet vi att Frankrike driver linjen hårt mot krypterade appar, och vi vet att liknande tankar finns i Europaparlamentet när det gäller terrordirektivet, eller antiterrorismdirektivet. Så där får vi helt enkelt vänta lite till innan vi vet vad de kommer fram till. Och oftast i de här situationerna så blir det ju law enforcement och Europol och medlemsstaternas underrättelsetjänster som får som de vill. Jag tror det kommer att bli en ny fight om det här.
Ja, för du, artikeln tar ju också upp det att sms-meddelanden, de är ju per default okrypterade. Och därför så är det väldigt lätt för myndigheter att få tillgång till dem om de begär det. Men sådana här WhatsApp-meddelanden med mera, de kallas ju för OTT, over the top messaging, för att det skickas över internet istället. Och då spekulerar artikeln i att huruvida det kommer tillåtas kryptering eller inte kommer bero på vad myndigheter som polis med mera tycker om det.
Så att det här kan vi nog vänta oss blir en av de större striderna på IT- och dataområdet under hösten och framförallt vintern.
Mm. Okej, okay, men då får vi avvakta att det kommer lite konkreta papper därifrån så att man förstår allting mycket bättre.
Och, ja, och EU är ju fortfarande ute på semester.
Mm. Jag måste dock säga att nu när liksom WhatsApp med flera krypterar meddelanden, det är ju en, det är en bra utveckling.
Absolut.
Ja, men då känns det som att ändå ska EU lägga sig i med regler.
Ja, där håller ju till och med EUs data supervisor med dig. Mm. Alltså EUs dataskyddsombudsman. Men det finns starka krafter som drar åt precis rakt motsatt håll. Och där har väl också medlemsstaterna mer makt än parlamentet egentligen. Därför att om man definierar det här som en fråga om inre medlemsstaternas inre säkerhet, så har EU egentligen inte beslutskompetens på området. Däremot så kan ju EU framföra åsikter om ifall sånt här bryter mot de mänskliga rättigheterna och allmänna integritetsaspekter.
Ja, okej. Okay. Det finns ju alternativ till de stora meddelandeapparna. De stora är ju WhatsApp, Viber väl.
Och Telegram.
Ja, men jag skulle snarare säga att Telegram är väl ett alternativ som har uppstått, och även Signal. Signal och Telegram har väl haft integritet som sin affärsmodell lite grann.
Ja, men alla de här kommer säkert att dras över en kam när, när EU fattar beslut till slut om detta.
Och i samband med att vi pratar om det här kan vi också nämna att 5 juli-stiftelsen driver en meddelandeservice som är en Jabber-service.
Just det,
och där blev vi faktiskt också indragna på Twitter i en diskussion om vilken meddelandetjänst folk använder. Mm. Och, alltså folk som är medvetna om säkerhet och integritet. Ja. Och förutom Signal och Telegram så var det just vår Jabber-server som var populär.
Fast ju mer en chatt.
Ja, det är ju en chatt som kräver att man har ett program i datorn eller på sin mobil.
Och att man är uppkopplade samtidigt.
Ja, just det. Det stämmer. Ja, hur som helst. Nu tycker jag att vi ska prata om det eventuella alternativ till Facebook med mera. Fast det här känns mycket större än ett alternativ till Facebook. Jag tänker på Solid.
Just det. World Wide Webs fader Tim Berners-Lee har funderat över nätets framtid. Och han har ett par tankar. Alltså han har ju ungefär samma infallsvinkel som vi, att det kanske inte är så jävla bra att Google och Facebook och Twitter är totalt dominerande. Speciellt eftersom de här företagen nu mer och mer börjar även dra till sig de tekniska lösningarna, äganät och så här. Så han föreslår ett par olika saker. Solid linked data.
Just det, det är det som solid förkortning
just
för.
Det, precis.
Social linked data.
Social linked data, förlåt mig. Det man även kallar det för pods, som om jag har förstått det hela rätt är en idé om att du ska kunna ha din personliga information lagrad vad du vill, kanske på en egen server eller på ett webbhotell eller någon annanstans. Det kommer säkert att finnas företag som lagrar pods, precis som det finns register över folks kryptonycklar och så här. Men där finns då din väsentliga information, och du kan ha olika pods för olika ändamål. Så om du till exempel vill dela din personliga information på Facebook eller något som liknar Facebook, då kan du ge den tillgång till en podd som innehåller den information som är relevant där. Du kanske har en annan podd som du vill använda för att identifiera dig mot till exempel en sajt där du bokar resor som innehåller andra uppgifter. Det kan ju vara att man kanske även har utländska mobilnummer och sånt där, vad vet jag. Grundtanken är alltså att podden med kapseln med din personliga information. De flesta kommer väl bara ha en sån, antar jag. Den äger du själv och den finns lagrad på den plats och på det sätt som du vill. Och därmed så har du kontroll över den. Och sen kan du då använda den till exempel för att logga in på Facebook eller lämna din personliga information till Facebook. Men den här podden måste ju, om jag förstått hela rätt, då även kunna användas som identifikation i andra sammanhang. Sammanhang där du idag loggar in med Facebook.
Mm.
Måste ju den här podden, kapseln med information, kunna användas för. Så det är ju en intressant idé.
Mm. Jag tycker den låter helt fantastisk faktiskt, och jag tror på den, för att det här är äntligen något som inte är en kopia av Facebook, utan det är helt nytt tänkt. Och jag har tänkt på den idén själv, och det jag funderar på är om man också kan ta bort tillgång till sin Facebook-podd till exempel. Eller om Facebook får tillgång till det som var... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Försvinner alla bilder ifall jag stryper tillgången? Men det där är ju små saker som man får diskutera. Men jag gillar idén väldigt mycket. Sen hade han ju också en idé om ett väldigt... Att det här ska hänga ihop på ett väldigt decentraliserat sätt.
Just det. Interplanetary File System.
Okay.
Och om jag förstått det rätt, det är lite knepigt, men om jag förstått det hela rätt, så är det någon slags blandning mellan en distribuerad DNS, alltså en katalog över webbsidor, och en distribuerad webbserver, där alltså informationen finns lagrad på ett sätt som liknar BitTorrent, så som används för fildelning. Mm. Där alltså information finns lagrad på många olika håll. Vilket gör systemet stabilt, mindre sårbart och förmodligen även omöjligt att censurera.
Så delar av mina poddar kan ligga på andra personers datorer, med andra ord?
Om jag har förstått det här rätt, ja. Mm. Och där finns, jag har en länk till detta på 5 juli-bloggen som man gärna får följa om man vill läsa mer om det här.
Mm. Och DNS:er, det är ju egentligen alltså de här katalogerna över domännamn. De är ju väldigt centraliserade idag.
Ja.
Går en DNS-server ner, då är det ju många som inte kan nå webbsidor.
Precis. Så det här kan ju möjligen vara ett sätt att skapa ett något mer stabilt system.
Jag kommer bara att tänka på den här David Cronenberg-filmen Existens, den var väl från 99 eller någonting. Vill du ha med kaffe?
Ja.
Där hade de också en podd som de kopplade in i ryggen.
Ja, just. Ah, tack.
Jag skulle vilja ta upp en grej som hände nu i veckan. Det har ju med OS att göra. Nico Hines är journalist för The Daily Beast. Och The Daily Beast publicerade en artikel som var ett så kallat grävande reportage där Nico Hines hade signat upp för, han är alltså en straight man, han hade signat upp för gaytjänsten dating-appen Grindr.
Och så hade fungerar han, hur? Får du nog berätta?
Ja, jag har faktiskt aldrig använt Grindr, men det är väl att man kan hitta killar där och ha sex med eller träffa, ja, eller dejta. Ja,
som finns i ens närhet.
Ja, just det. Ja. Precis. Och ja, precis, det är väl relevant. För att då upptäckte han att det fanns en massa bögar i hans närhet som man kunde dejta då.
Ja, han var på OS i Rio.
Precis. Och det var ju lite kontroversiellt att hänga ut. Ja, han hängde helt enkelt ut lätt identifierade idrottsmän. I vissa fall från länder där homosexualitet är olagligt. Så att The Daily Beast fick väldigt mycket kritik för den här artikeln, med rätta får man väl säga. Men det intressanta här, som jag tycker, det är att det slutade med att The Daily Beast för första gången i historien raderade en artikel, nämligen den här artikeln. och bad om ursäkt. Och Nico Hines har själv fortfarande inte yttrat sig, utan han har inte hört sig av. Folk säger att han inte är i Rio längre. Och det är också, alltså IOK uttryckte ganska hård kritik mot The Daily Beast till och med. Och det var tal om att man skulle ta bort deras akkreditering helt enkelt och förbjuda dem från OS. Men i och med att de tog de här stegen så behövde de väl inte göra det.
Men det här belyser ju även risken med att använda olika former av appar i olika sammanhang. Det är ju lika lätt för till exempel om vi säger saudiarabisk eller iransk säkerhetspolis, som ju naturligtvis följer med OS-truppen, att tanka ner Grindr och kolla vilka bögar som finns i närheten och på så sätt få en lista över folk man kan förfölja när man kommer hem igen.
Mm, verkligen.
Så att man ska ju tänka sig för innan man använder sådana appar om man har något att dölja.
Mm, precis. Men jag tycker också det är intressant att alltså när det gäller HBTQ-ämnet så är det så hysteriskt på något sätt. Alltså KIT i Sverige, de gjorde ju en liknande grej. Det belyste vi i något avsnitt här.
Just det, om sodomars och sist.
Ja, precis. De gjorde ett reportage från BDSM-scenen i Göteborg eller någonstans i Sverige. Och så var det skrivet väldigt... Det var lite spekulativt skrivet kan man säga. Och KIT gjorde likadant som The Daily Beast. De tog bort artikeln och de bad om ursäkt. Och just när man ber om ursäkt i HBTQ-sammanhang, då inser man liksom att man har gjort man har trampat i klaveret på allvar. För det här är liksom den värsta synden man kan begå när man inser att man har kränkt hela HBTQ-samhället på något sätt.
Det blir de argaste människorna jättearga.
Ja, fast jag skulle inte ens säga att HBTQ-människorna blir så arga, utan det är snarare att man...
De politiskt korrekta människorna,
ja,
blir jättearga.
Ja, precis. Och när en aktör inser att, nej men gud, det är det här vi har gjort, då inser man plötsligt, nej, vi är på den här sidan, och då måste man ta ifrån fotknölarna i att, jag menar, som The Daily Beast skriver, liknande då som KIT skrev, supportive voice for LGBT people all over the world.
Det är intressant liksom, eftersom man förmodligen inte paddlar tillbaka på samma sätt när det gäller annan, till exempel integritetskänslig eller personlig känslig information som media sprider.
Precis, när det gäller det här ämnet, då är det... Då tar man tillbaka allt på ett sätt som man kanske inte gör när det gäller andra grupper eller andra ämnen. Sen så, jag menar, vilken artikel, det liknar ju när tidningarna i Uganda hänger ut bögar egentligen.
Ja.
Det är ju liksom samma kittlande grund till att något sånt publiceras.
Ja.
Ja,
då ska vi se, hur länge har vi pratat nu?
En halvtimme ungefär. Ja,
ungefär som vanligt. Nästa gång så kommer vi förmodligen att prata om nätneutralitet.
Ja, just det, precis.
För och emot. Lite åsikter om det.
Och du ska ju iväg nu på ditt sommarläger.
Just det, jag ska iväg till Frihetsfrontens sommarseminarium, så det blir uppehåll på bloggen från torsdag till måndag i alla fall. Men tisdag är jag tillbaks och då spelar vi in på nytt om nätneutralitet.
Och det känns ju som att vi håller på att avsluta nu, och då måste jag ändå nämna det här med Justin Bieber. Det var ju så här att hans nya flickvän Sofia Richie, som för övrigt är dotter till Lionel Richie, hon är 17 år och tillsammans med Justin Bieber, och Justin Bieber publicerade en massa bilder av dem tillsammans på Instagram. Och då fick de en massa kritik för det här, och då gick hans ex-flickvän in i matchen och sa att ni ska behålla era bilder för er själva och så vidare. Och det var då Selena Gomez. Och det slutade med att Justin Bieber gjorde sitt Instagram-konto privat, så det är alltså inte tillgängligt längre. Men det som jag, för man hittar ju alltid lite intressanta vinklar på det här, det som jag tycker är intressant är att när Selena Gomez blev tillsammans med Justin Bieber så var han 17 år och då blev hon anklagad för att vara pedofil. Vilket hon ju... ja, alltså,
tekniskt sett.
Ja, tekniskt sett, om alla under 18 är barn. Så. Och nu är Justin Bieber själv tillsammans med en 17-åring, det tyckte jag var lite roligt.
Så det här är en internetfråga som engagerar hela mänskligheten utom mig.
Okej. Okay. Men jag vet att vi har lyssnare som gillar Justin Bieber.
Okej.
Okay. Ja, okej. Okay. Men vi får väl tacka för idag. Ni har alltså lyssnat på mig, Carl Andersson. Och mitt emot mig sitter Henrik Hax Alexandersson. Jag glömde säga det i början.
Japp, på återhörande.
Ja, hej då.
Hej.